Här börjar De överlevande av Tess Gerritsen. Inläst av Hanna K. Schmitz i översättning av John Henry Holmberg för Jäntas. Till minne av min mor Ruby Yui Chung Tam. Vi kallade honom för Ikaros. Det var förstås inte hans riktiga namn. Min uppväxt på gården lärde mig att man aldrig ska ge namn åt djur som är avsedda för slakt. Istället kallar man dem för gris nummer ett eller gris nummer två. Och för att skydda sig mot minsta skymt av jagmedvetande eller personlighet eller tillgivenhet undviker man att se dem i ögonen. När ett djur litar på en krävs det betydligt större beslutsamhet för att skära halsen av det. Vi hade inga sådana problem med Ikaros, som varken litade på oss eller hade någon aning om vilka vi var. Men vi visste en hel del om honom. Vi visste att han bodde bakom höga murar i en villa på en bergstopp i Roms utkanter. Att han och hans fru Lucia hade två söner, 8 och 10 år gamla. Att han trots sin enorma rikedom uppskattade enkel mat och hade en favoritrestaurang i trakten, La Nonna, där han åt praktiskt taget varje torsdag. Och att han var ett monster, vilket var orsaken till att vi befann oss i Italien den sommaren. Monsterjakt är ingenting för de räddhågsna. Det är inte heller någonting för människor som känner sig bundna av sådana banala konventioner som lagar eller nationsgränser. Monster spelar ju när allt kommer omkring inte efter reglerna. Så det kan inte vi heller göra. Inte om vi hoppas besegra dem. Men när man överger civiliserade beteendenormer riskerar man också själv bli ett monster. Och det var det som hände den där sommaren i Rom. Jag insåg det inte när det skedde. Det gjorde ingen av oss. Förrän det var för sent. 1. Kvällen när 13 år gamla Claire Ward skulle ha dött stod hon på fönsterblecket utanför sitt rum på tredje våningen i Ithaca och försökte bestämma sig för om hon skulle hoppa eller inte. 7 meter nedanför växte spretiga forsythiabuskar som för länge sedan tappat sina vårblommor. De skulle dämpa hennes fall, men förmodligen skulle hon ändå bryta ett eller annat ben i kroppen. Hon såg bort på lönnen, granskade den bastanta gren som sträckte sig fram mot henne och inte var längre än någon meter bort. Hon hade aldrig vågat sig på det språnget förr, eftersom hon aldrig blivit tvingad till det. Fram till ikväll hade hon lyckats smyga sig ut genom ytterdörren utan att någon märkte det. Men ikväll var tiden med enkla rymningar förbi eftersom trista Bab hade kommit på henne. Hädanefter stannar du hemma, min unga dam. Nu är det slut med att ränna omkring som en vildkatt ute på gatorna om kvällarna. Bryter jag nacken när jag hoppar så är det Babs fel, tänkte hon. Ja, den där grenen på lönnen var absolut inom räckhåll. Hon hade ställen att gå till och människor att träffa. Så hon kunde inte sitta här för evigt och försöka bedöma sina chanser att lyckas. Hon hukade, spände sig inför språnget, men stelnade plötsligt till när strålkastarna på en analkande bil svängde runt hörnet. SUVen gled förbi som en svart haj nedanför fönstret och fortsatte långsamt den tysta gatan fram. Som om den letade efter ett visst hus. Inte vårt, tänkte hon. Ingen som var intressant dök någonsin upp hemma hos hennes fosterföräldrar. Trista Babbo, lika trista Barbara Buckley. Till och med namnen var trista, för att inte tala om deras middagssamtal. Hur har du haft det idag, min vän? Och du då? Visst håller vädret på att bli fint, eller hur? Kan du skicka mig potatisen? Claire var utomjordingen i deras tweedklädda, boksynta värld. Det vilda barnet som de aldrig hade förstått sig på, trots att de försökte. Det gjorde de verkligen. Men hon borde istället ha fått bo hos konstnärer eller skådespelare eller musiker. Människor som stannade uppe hela natten och visste hur man bar sig åt för att ha kul. Hennes sorts människor. Den svarta bilen hade försvunnit. Det var nu eller aldrig. Hon drog efter andan och hoppade.